Och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 61:a avsnitt. Jag heter Fredrik Weideland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, det kommer att bli ett ganska fullspäckat program och då kommer jag ändå bara ta upp en liten del av alla nyheter som rör motståndsrörelsen som har varit på senaste helt enkelt. Men anledningen till att vi ställde in det förra avsnittet är för att vi har väldigt mycket att göra ibland. Och på senare tid så har vi specifikt arbetat med motståndsrörelsens organisationssida. Som vi då lanserade under den folkkonferens som vi höll nyligen. Där gick vi också ut med nyheter om att 1 maj blir inställt på grund av corona helt enkelt. Och vi gick ut med att vi släppte en nyutgåva av Min Kamp. Så det var tre ganska stora saker där. Har du någon kommentar på det, Lindberg?
Ja, nej, men det är precis som du säger. Det var väl stora saker och både den här nyutgåvan av Min Kamp, den har ju lagts väldigt, väldigt, väldigt mycket tid på. Även om inte jag personligen har varit så involverad i det jobbet, så har det lagts extremt många timmar på den. Där det har lagts till fotnoter och annat. Flera A4-sidor text har lagts till för att förklara vissa begrepp och annat, så att man som läsare ska förstå det så bra som möjligt. Så att det var ju en kulturgärning, kallar jag det, i folkkonferensen, och det står jag verkligen fast vid att det var det vi har gjort med den här boken. Och motståndsrörelsen.se, som du nämnde, alltså organisationens nya hemsida, den har vi arbetat ännu mer med, och den är precis så bra som jag önskade. Jag är otroligt nöjd med den sidan. Den väldigt, väldigt grafiskt tilltalande, men framförallt så är den, innehåller den väldigt, väldigt, väldigt mycket bra saker. Inte nog med att den liksom kommer att uppdateras regelbundet, såklart, med all aktivism, kamprapporter och så här. Det kommer ju bli på motståndsrörelsen.se och inte på Nordfront i fortsättningen, och längre reportage om aktivism och annat. Men dessutom så innehåller den en hel del statiska sidor med information helt enkelt. Att det blir mycket lättare att tillgodose sig vad vi står för och vad vi gör och vad det innebär att vara medlem hos oss. Och hur man kan stödja oss om man inte vill gå med oss, och frågor och svar och liksom allt möjligt vad det nu kan vara, innehåller ju den här sidan på ett väldigt, väldigt pedagogiskt och bra sätt. Så att den blir väldigt, väldigt bra.
Ja, väldigt snygg. Och ja, alltså Nordfront har publicerat versioner och sådär tidigare. Nordfront är ju lite föråldrad sida, och jag gick in och jämförde en aktion. Jag tror till och med det var nästa tre senaste mot den där pedofilen. Jämförde med hur det ser ut då på Nordfront och på motståndsrörelsen.se, och det är en helt annan läsarkänsla. Att se det på, det är helt, alltså sidan är så mycket snyggare helt enkelt.
Mm. Jo, det ger ju en bättre upplevelse såklart, och förhoppningsvis att fler tar det till sig och faktiskt lägger tiden det tar att läsa det och titta på bilderna och allt vad det kan vara, att det ser, att det blir mer attraktivt helt enkelt. Mm. Sen var det ju då 1 maj också, som du sa, där vi ju skulle demonstrerat i Uppsala, men där vi alltså valde att ställa in den här. Stefan Löfven, landsfadern Stefan Löfven, han gick ut i tal tillsammans med regeringen här i fredags och sa att folksamlingar på över 50 personer förbjuds. Men det var väl egentligen inte det, utan det här beslutet om att ställa in 1 maj hade tagits redan innan det här direktivet kom från regeringen faktiskt. Och det var ju snarare att vi känner att vi har ett ansvar att ta helt enkelt. Om vi samlar hela den nationella rörelsen eller stora delar av den nationella rörelsen på ett och samma ställe under den tid som nu råder med smittspridning och annat, så är det, vore väldigt oansvarigt av oss helt enkelt. Om någon där skulle ha corona utan att veta om det och smitta ner hela den nationella rörelsen, att de sen smittar ner sina familjemedlemmar och annat. det var helt enkelt inte läge för det. Men däremot så lovar vi också enligt samma ansvarsprincip att vi kommer demonstrera i Uppsala så fort det bara är möjligt, så fort bara den här krisen har dragit över och saker börjar bli som något mer som ordinärt igen. Om de blir helt som ordinärt på alla plan kan vi ju diskutera, men ordinärt vad det gäller det här viruset i varje fall då. Konsekvenser av det kommer vi nog få se när det är över också, ekonomiska och andra, men just att smittspridningsfaktorn är över och det inte är som det är med det längre, då kommer vi demonstrera i Uppsala. Och vi utlovar även att vi kommer släppa första majtal på motståndsrörelsen.se så att folk kan ta del av det i alla fall. Så det var väl ja, egentligen de grejerna vi pratade om på folkkonferensen. Det går ju såklart att se i sin helhet på motståndsrörelsen.se eller på Nordfront om man nu vill det. Men det var väl i stort vad vi pratade om.
Mm. Ja, det är ju många bollar i luften och det är mycket som händer just nu. Och vi är ju inne i sådana perioder då och då. Nu är vi inne i en hektisk period, både du och jag. Och visst, det kan lugna ner sig, men vi kommer gå in i sådana perioder igen senare. Så vi har därför tagit ett beslut här om att sända ledarperspektiv en gång i månaden. Från och med nästa avsnitt, helt enkelt. Så det kommer bli ledarperspektiv en gång i månaden. Det kommer också bli leadership perspective en gång i månaden. Sedan så kommer vi, som jag skrev om på Nordisk Radio bland annat, så kommer vi publicera ledarperspektiv extra. Då, och det rör sig alltså om mer komprimerade urklipp från redan sända ledarperspektiv avsnitt. Och därutöver så kommer vi också att sända specialavsnitt av ledarperspektiv, nya ledarperspektiv avsnitt helt enkelt, när vi känner att det är någonting som vi måste besvara just nu, där organisationens officiella hållning måste fram, där vi inte kan vänta en månad fram i tid.
Mm.
Så ja, det blir lite ändringar, men ja.
Ja. För att förtydliga då, så blir det ju alltså två avsnitt i månaden. Ett avsnitt blir ledarperspektiv och ett avsnitt blir leadership perspective. Så varannan vecka kommer man höra mig och Weidland ordinärt då framför organisationens officiella ståndpunkt, antingen på svenska eller på engelska. Och sen då, precis som du sa, utöver det så kan det tillkomma något avsnitt då och då. Precis här i omställningen så är det också att vi redan har utlovat att det ska utkomma ett leadership perspective den 8 april. Så det är ju redan nästa vecka. Men ja, lite omständigt. Men det är så det kommer bli sen härdagen efter. Det kommer inte bli veckan efter som leadership perspective blir, utan det blir en veckas uppehåll däremellan. Mm. Och sen även då de här ledarperspektiv extra-urklippen, det är ju också för förtydliga. Det är ju att vi alltså har tagit ganska långa urklipp. Det är inte så här en minut som det kanske brukar vara med urklippen, utan det kan vara upp mot en timme långa urklipp, men där vi verkligen har klippt väck allt lull. Vi har klippt väck introduktion, vi har klippt väck betraktelse, vi har klippt väck intro och outro, utan det är verkligen bara fokus på det politiska eller taktiska budskapet vi vill ha fram.
Ja, och så kommer det ju också vara i de här specialavsnitten vi gör, där vi måste besvara någonting som har dykt upp inom den här månaden då. Och då kommer vi gå direkt till kärnan. Det blir inga introduktioner eller någon sån här saker, utan direkt på ämnet. Så det kan kanske bli ett halvtimmes avsnitt, kanske blir en kvart ibland, vem vet.
Mm. Precis. Men en gång i månaden blir det precis som vanligt i varje fall. Så, ja. Då hoppas jag att vi har gjort det tydligt nog för alla. Jag vet knappt själv vad vi har sagt, men jag tror det blir bra.
Ja, jag kommer även gå ut med det skriftligt, så att det ordnar sig helt enkelt.
Ja.
Men nu tänkte jag faktiskt gå in på, vi har ju pratat lite grann om motståndsrörelsens nya sida och verksamheten och så vidare. Men jag skulle vilja säga några saker om vad jag skulle vilja beskriva som motståndsrörelsen 3.0. Och då menar jag såklart att vi har haft motståndsrörelsen 1.0 och 2.0 och vi är nu på väg in i 3.0 då. Mossos rörelses första tid, 1.0. Det var i stort sett, då var vi i stort sett enbart en gatukampsrörelse skulle jag vilja säga. Det var basaktivism, offentliga tidningsförsäljningar, men i stort sett inget annat. Ingen utveckling av media eller liknande och sådär. Nu förenklar jag ganska kraftigt ska jag säga, för vi hade en tid i början då vi var faktiskt riktigt bra på media. Men inte lika bra på gatukamp. I vart fall inte på kontinuerlig basis. Det var den så kallade folktribunen-tiden. Men i stort sett under ett längre tidsspann så var motståndsrörelsens kanske första 10 år var mestadels gatukamp. Det var en period då vi inte växte så mycket antal och sådär, men där vi byggde upp en kärna som vi i ja, mångt och mycket faktiskt har behållit fram till dags dato då. Motståndsrörelsen 2.0, det var en period då vi började rekrytera andra sorters människor. Det var inte bara offentliga flygbladsutdelningar, tidningsförsäljningar och sådär, utan det var också byggandet av egen media. Från Nordfront till Nordisk Radio till exempel som vi har idag. Vi började hålla större demonstrationer och så vidare. Och det som kännetecknade motståndsrörelsen 1.0 togs inte bort, utan vi lade snarare till andra saker. Vi blev mycket bättre på propaganda så att den gataktivism vi bedrev fick ännu mer spridning då. Motståndsrörelsen 3.0, det var vi på väg in i nu. Det rör sig om mer spektakulära aktioner, mer propagandistiskt smarta aktioner, mer aktioner som sker på ett sätt som gör oss relevanta. Vi kommer att få se en mängd aktioner av det här slaget nu när vi har lanserat organisationssidan. Men vi har faktiskt redan börjat. Vi kan ta som exempel, nyligen så höll motståndsrörelsen ett möte i Stockholm angående corona. Jag vet hur idén kläcktes, jag vet att den kläcktes på kvällen innan. Dagen efter så hade man sammanställt ett tal. Reportrar som livesände, man hade organiserat hela nästet och sedan så genomförde man mötet på bästa möjliga sätt. Med planering som varade ja, några timmar helt enkelt. Och det här är en typ av aktioner som vi kommer att få se mer av. I näste 3 så har man på senare tid genomfört flera väldigt bra aktioner. Vi har ju tidigare talat om aktioner mot den folkfientliga familjen i Vällinge. Man har agerat mot djurplågaren Thomas Åberg, kallade näthållsgranskaren. Senast så varnade man boende Kristianstad för en nyutsläppt pedofil. Det här är aktioner som är relevanta på ett annat sätt, där man svarar på något och som även kräver att man faktiskt gör lite research. I sammanhanget kan man ju säga att man gjorde en informationsaktion gällande Sparbanken Syd efter att nästeschefen Fredrik Nerman fick sina konton nedstängda. Och vi har fler exempel än så. Vi har banderollaktion vid Vasaloppet, ljusskyltaktion vid en bandymatch, motståndsrörelsen On Ice i Luleå, aktioner mot SAS. Och sedan har vi också saker som görs som kanske inte utriktar reaktioner men som ändå är väldigt häftiga. Och jag tänker då på vildmarksövningen i näste 1 nyligen till exempel. Och visst, vi har gjort sådana här saker förut men kanske inte lika ofta och frekvent. Och vissa saker är faktiskt inte heller lika bra. Och jag vet också att det planeras sådana här reaktioner, ännu fler sådana här reaktioner och en hel del andra häftiga aktioner i hela landet. Och det här tänket som gör att vi även har medlemmar på individnivå som kuppar både Karlavagnens och P4 Göteborgs sändningar och sådär. Det är sånt vi kommer få se mer om. Det tänket kommer att prägla aktivismen. Det blir aktivism som svarar på något, som kuppar något, som kanske till och med trollar något. Och nu är det kanske lite tidigt och sådär. Det kommer kanske dröja en liten period innan folk kommer börja betrakta motståndsrörelsen som motståndsrörelsen 3.0. Men kom ihåg vart ni hörde det först.
Absolut, och ett tillägg också till det. Du sa där att när vi blev motståndsrörelsen 2.0 så behöll vi ändå det vi hade byggt under motståndsrörelsen 1.0. Och det tycker jag är en viktig sak att lägga till här också när vi är på väg in i 3.0. Att vi givetvis behåller både 1.0 och 2.0 också. Det är alltså så att vi förbättrar och bygger ut organisationen. Men vi bevarar ändå det bra vi har skapat. Vi lägger alltså bara till mer. Vi växer och breddas.
Så du håller med om motståndsrörelsen 3.0 då? I alla fall.
Ja, alltså du har nog helt rätt i att vi är på väg in i det. I varje fall.
Och både du och jag, vi har ju haft möten och så vidare. Även större möten där vi har diskuterat just de här sakerna. Och vi känner ju att nästerna är på, vi är på samma linje.
Precis.
Det är många som har sett fram emot en sån här utveckling.
Nej, men och det ligger känns som det ligger helt rätt i tiden.
Ja, men spännande.
Det är på motståndsrörelsen.se ni hittar det. Se till att inte missa någonting.
Det är där allt händer.
Ja.
Då går vi in på Lindbergs betraktelse.
Ja. Nu har vi haft en ganska allvarlig introduktion och det blir såklart allvar igen när vi kommer in på påståendet och den ideologiska taktiska frågan och sådär. Men som våra trogna lyssnare vet så någon gång ibland så kan jag ha betraktelser som är mer lättsamma även om de också ofta brukar vara allvarliga. Men det kommer bli en kort, lättsam betraktelse den här gången. Vi har ju pratat en hel del om så kallade sociala medier i flera avsnitt av Ledarperspektiv. Och en av de många farorna med sociala medier som vi faktiskt inte har berört så mycket ändå, det är att det här med sociala medier har gjort så att människor har slutat umgås med varandra i hög utsträckning. Istället för att träffas och prata i verkligheten med varandra så skriver man med varandra på olika sociala medier och nättjänster istället. Man chattar med varandra istället eller skickar saker till varandra och så här. Och när man väl faktiskt träffas fysiskt så istället för att verkligen umgås med varandra så är det ändå inte en allt för ovanlig syn att alla sitter ner vid matbordet eller någonting och tittar ner i sina mobiltelefoner. Ni känner säkert igen det allesammans och även om det kanske inte ser ut så just i er familj eller i min familj så ja, men man ser ju att det är så bland människor idag. Men som alternativ till det här och faktiskt till och med kanske speciellt nu i tider med coronakarantäner och annat när ändå man håller sig inne mer än vanligt och inte ute på en massa annat så skulle jag vilja slå ett slag för klassiska brädspel och kortspel. Jag själv, det är en välbevarad hemlighet, men jag älskar brädspel själv och jag brukar försöka ta möjligheterna jag kan att plocka fram antingen ett brädspel eller en kortlek när jag ska ha lite kvalitetstid med mina barn. Att sitta runt ett bord, slå med riktiga tärningar, att flytta pjäser på ett fysiskt plan, det är ett alldeles utmärkt och i många avseenden skulle jag vilja säga väldigt underskattat sätt att umgås med varandra på. Det är spännande, roligt. Man tvingas aktivera hjärnan lite. Man får igång vinnarskallen på ett positivt sätt. Och det blir ofta en härlig stämning med skratt och gemenskap. Det är ett bra sätt att umgås på helt enkelt. Där man kombinerar både det här sociala umgänget med underhållning faktiskt. Så det finns säkert en uppsjö av spel jag aldrig har provat som är helt fantastiska. Men jag och mina barn, vi spelar i varje fall Risk, vi spelar Monopol, vi spelar Ticket to Ride. Finns det ett spel som heter som har blivit ganska populärt. Och sen tycker jag inte heller att man ska underskatta en runda schack heller för den delen. Kanske inte mot de allra yngsta barnen, men de som är lite äldre i varje fall, så kan det också vara väldigt underhållande och utmana hjärnan lite grann. Och är det nu så att man inte har flera hundra kronor att lägga på att köpa ett brädspel, eller om man kanske vill testa sig fram lite med familjen för de uppskattar det först innan man lägger pengarna på ett brädspel, så ja, men varför inte börja med en kortlek? Det finns ju oändliga spelmöjligheter där också. Det är bara att söka lite på internet så hittar ni säkert regler och annat till massa spel. Det finns allt från skitgubbe till stress och en massa andra kortspel som kan vara väldigt underhållande de också. Och där man också har roligt tillsammans och umgås på ett annat sätt än om man bara sitter och tittar på Netflix eller sitter och stirrar in i sina mobiltelefoner eller vad det nu kan vara. Och ja, nej, en kortlek kostar inte så många kronor och det kan man få många, många, många timmars underhållning med. Så. Och givetvis, som om inte det var självklart med det jag sa, lägg undan mobilerna när ni spelar. Lägg dem i ett annat rum så ni verkligen tar tillvara på varandra och umgås tillsammans. Det var min korta och lättsamma betraktelse för den här gången. Spela spel tillsammans, helt enkelt.
Ja, nu blir jag faktiskt lite sur på dig.
Aha.
För att nu sabbar du ett segment som jag tänkte hålla i coronabunken nästa vecka.
Okay.
Coronabunken är alltså en vardaglig podd som vi precis har lanserat med nyheter om corona och sådär. Men det kommer även innehålla lite råd och tips och sådär. Och jag hade tänkt sammanställa en lista på vad man kan göra när man sitter i karantän. Precis som du har gjort nu. Men ja, det var lite taskigt.
Ja, du kan ju skylla på det här, fast jag egentligen bara gav dig en bra idé till att fylla ut listan här.
Ja, precis. Nej, men det, jag kommer lägga till några saker till. Och en annan sak som jag gör med mina barn, det är att lägga pussel.
Mm.
Det rekommenderas också. Där kan man ju få sitta väldigt länge också med dem.
Så. Absolut, och det är också som man, nej, men samma som egentligen spel och kortspel också. Att det är både, man får utmana hjärnan lite och sätta igång den och tänka på ett annat sätt än vad man kanske gör i vanliga fall. Och samtidigt som man umgås med varandra och har trevligt.
Ja, absolut, och när det gäller pussel så har man ju sett en ganska kraftig förbättring. Jag lägger ju till med mina sexåringar. Jag har ju tvillingpar då som är nästan sex, och vi lägger ju sådana här 500 pussel med dem.
Mm.
Och det är ganska avancerade grejer, kan jag ju säga. Men de klarar ta med tusan av det alltså. Och så var det inte början.
Amen.
Som sagt, bra hjärngymnastik. Och så är det ju även med brädspel såklart. Och även kortspel. Ventil eller vad som helst.
Mm.
Ja, det var ett bra tips.
Mm.
Men vi går vidare då till påståendet. Och då tänkte jag läsa lite från en artikel som Expressen, Lygenpressen, publicerat. Som är skriven av David Bas med rubriken "Så används coronakrisen av högerextremistiska krafter". Och då läser jag följande citat. Nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR har också använt pandemin. Förra helgen samlades en mindre grupp NMR-nazister för marsch mot riksdagshuset, där de höll tal med budskapet att den folkfientliga regeringen och det liberalkapitalistiska systemet har bevisat sin grundläggande inkompetens under coronakrisen. Samtidigt som NMR ondgjorde sig över att regeringen, enligt dem, inte kan hantera pandemin, så välkomnar NMR-ledaren Simon Lindberg samma kris. I en text på Nordfront skriver han: "Jag kan inte låta bli att tänka på och hålla tummarna för att detta kanske kan bli precis det vi behöver för att få till en verklig nationell resning och ett stärkande av revolutionära politiska krafter, så att vi på riktigt ska kunna ställa allt till rätta." I ett sms till Expressen skriver Lindberg att det är faktiskt komplett omöjligt att finna något paradoxalt i det. Det vill säga att de klagar på att regeringen ska vara dåliga på att hantera krisen, en kris som de samtidigt välkomnar. Christer Mattsson på Segerstedt-institutet menar att förhoppningen om en undergång är ett viktigt ideologiskt inslag hos nazismen. Det är en central idé i hela nationalsocialismen. Nationalsocialismen har alltid varit en revolutionär rörelse som ska förstöra det gamla för att kunna bygga det nya. Det är ett kärnkoncept. Det måste gå under för att det nya ska kunna byggas. Och det gamla må gå under på det ena eller det andra sättet. Ja, vad har du att säga om detta då?
Ja, för det första kan man väl lugnt påstå att det vore extremt iselt agerat av oss i motståndsrörelsen om vi inte agerade något alls angående corona. Det här berör ändå så pass många människor i så stor utsträckning som det ju faktiskt gör. Det hade, alltså hade vi inte tagit upp eller pratat eller agerat något alls kring det här, då hade vi verkligen varit en otidsenlig och väldigt stel rörelse. Istället så ligger det ju självklart i vårt intresse och till och med i det som jag anses kan förväntas av oss som organisation, att vi är relevanta och att vi agerar på det som sker runt omkring oss. När det dessutom kommer till då corona, så alltså det här är ju stort sett ett öppet mål. Det här systemet och kanske specifikt då den svenska regeringen har ju visat på sin totala inkompetens och tafatthet. Utan globalism och öppna gränser så hade vi såklart inte haft corona i all samma utsträckning. Och med en handlingskraftig ledning av landet så hade vi kunnat stoppa spridningen av det lilla som kanske kommit in trots allt. Och utan massinvandringen och en massa annat så hade vi haft betydligt bättre sjukvårdsbudget för att klara av och ta hand om de som blev sjuka trots allt. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och hade vi inte påtalat detta alls, alltså hade vi inte använt coronakrisen som det sägs i den här rubriken på något vis, så menar jag att vi närmast vore komplett odugliga faktiskt. Mm. Och sen kan man ju såklart också vända på det. För den delen, hur använder och utnyttjar inte Expressen och media coronakrisen? Jag kan garantera att det var länge sedan de tjänar så här mycket pengar på sin verksamhet som de gör nu när de bokstavligt talat fyller hela löpet med artiklar om corona varenda dag. Så ska man prata om att utnyttja pandemin, så kan man ju lugnt prata om att kasta stora stenar i glashus. Men det där är väl, som jag sa nu, det är väl lite både kring torgmötet utanför riksdagshuset, men också rubriksättningen på den här artikeln. När vi då kommer vidare till texten jag citeras från, så handlar ju det då om artikeln som jag släppte på Nordfront för ett par veckor sedan, som gick under rubriken "Jag välkomnar sämre tider så att vi tillsammans kan skapa bättre". Och ja, vi kommer givetvis lägga in en länk till den tillsammans med det här avsnittet som vi brukar göra när vi diskuterar artiklar på olika vis. Men för att sätta det här citatet som David Bas har valt att lyfta ut lite bättre i sitt sammanhang, så tänkte jag läsa ett par stycken mer än bara det uttagna citatet. Och då låter det så här. "Jag har givetvis den största av sympati för alla de nordiska arbetare som kommer tvingas ta lejonparten av denna smäll. För att undvika eventuella missförstånd vill jag också framföra mina djupaste kondolianser till de anhöriga som hittills omkommit till följd av viruset och de som tragiskt nog antagligen komma skall. Samtidigt kan jag dock inte låta bli att med stor förväntansfullhet följa det som sker med ekonomin i både Sverige och världen. Jag kan inte låta bli att tänka på och hålla tummarna för att detta kanske kan bli precis det vi behöver för att få till en verklig nationell resning och ett stärkande av revolutionära politiska krafter, så att vi på riktigt ska kunna ställa allt till rätta. Det är inte så att jag önskar folket något ont, utan istället att jag inser att den rådande kapitalistiska världsordningen i vilket fall är ett korthus som kommer att falla. Frågan är inte om, utan när och hur. Och varför då inte hoppas på att det blir nu? Och visst kan väl coronavirus vara en anledning så god som någon annan." Slutcitat. Och det här då, med den här inramningen, så sätter det kanske saker i ett lite annat sammanhang än så som David Bas försökte få det att framstå i sin artikel. Jag är alltså inte någon elak och hatisk människa som önskar mitt folk lidande och död, varken genom corona eller något annat, utan jag pratar ju såklart om det ekonomiska systemet som kommer falla förr eller senare ändå. Sen vidare så tycks ju Bas också försöka få de här sakerna jag pratat om hittills, det vill säga den här aktionen som genomfördes utanför riksdagen och min artikel som paradoxal. Och så som det framstår i artikeln, att han menar vad det här, att det här skulle vara paradoxalt, alltså det här talet och den här artikeln filtrerat genom en folkförrädarhjärna och sen ut genom en lögnkäft, så menar han att det är paradoxalt att vi anklagar regeringen för att de inte kan lösa krisen, samtidigt som jag då säger att jag hoppas den ska bli värre. Men det här är ju väldigt oärligt. Det här är en totalt uppdiktad paradox. Det är givetvis så att Bas vill att hans läsare ska uppfatta det så här. Det är givetvis så att han hoppas att de bara läser på Expressen, att de inte läser på Nordfront, för att alla som gör det ser ju att hela hans tagning på det här, den faller. Besöker man istället våra sidor, antingen motståndsrörelsen.se eller Nordfront, och lyssnar på Jimmy Tunlins tal i sin helhet som han höll i Stockholm, sen tar man även och läser min artikel i sin helhet, då finns det ingen paradox överhuvudtaget. Tunlin, han säger att det rådande systemet är värdelöst och folkfientligt. Och jag säger att jag önskar se det här system raseras till grunden så att vi kan skapa något bättre. Det är snarare helt logiska följder av varandra. Det är alltså motsatsen till paradoxalt. Och sen då det sista du läste där också, gällande Christer Mattsson. Jag har faktiskt, och det här kommer inte du gilla, Weiland, du som redan har blivit förargad över att jag pratar brädspel, men för ovanlighetens skull så har jag inget att anmärka på alls i det han säger. Han
har inte säga samma sak.
Ja, han har
rätt på banan här.
Ja, när han har rätt i att nationalsocialismen är revolutionär. Han har rätt i att det här skitsamhället inte kan bestå om vi ska kunna skapa en sund och hållbar nation med det nordiska folkets bästa för ögonen. Så nej, för första och möjligtvis sista gången så ger jag Christer Mattsson rätt i sak.
Han har rätt en sak till.
Jaså?
Det är att vi kallar oss för nationalsocialister. Inte nazistiska nordiska motståndsrörelsen. Inte NMR-nazister. Vi är nationalsocialister.
Ja.
Lite intressant skillnad faktiskt. Christer Mattsson kontra Bas då.
Absolut. Kanske har Christer Mattsson med tänkt till nu i coronatider. Vem vet?
Mm. Nej, jag blir inte sur. Jag tänkte faktiskt säga det där själv.
Så att,
ja. Ja, nej, men David Bas undrar varför han inte får intervjuer med oss. Liksom, mer än en one-liner kanske då och då. Det kan ju bero på sådana här saker. Det är inte en ärlig journalist.
Nej, och till och med ska sägas att han inte ens citerade hela min one-liner den här gången. Det brukar han åtminstone göra. Men i detta fallet så gjorde han inte det, utan han klippte till och med one-liner jag gav honom. Så att, det var riktigt illa.
Ja.
Så nej, jag minns inte exakt vad jag skrev, men jag skrev att det, ja, alltså att det är möjligt att det kan framstå som paradoxalt om man bedriver smutsig journalistik och klipper saker ur sitt sammanhang. Men om man läser hela artikeln jag skrev, så, och så det avslutningscitatet som han tog, så vad det nu var, så finns det inget paradoxalt överhuvudtaget med det här.
Det där är ju relevant att det kommer med, för det du säger där är ju att du har förmågan att kunna betrakta dig själv utifrån, så att säga, att du förstår att det kan framstå som det. Och sen säger du också att ni borde läsa hela allting jag säger, inte bara lösryckta citat, helt enkelt.
Jo.
Det där hade ju, en seriös journalist hade ju publicerat det där Fast det mest relevanta där är ju vad du sa. Sa du att han var smutsig journalist eller vad var det?
Smutsig journalistik tror jag skrev. Jag tror inte jag skrev att han var.
Fast det är han ju. Så att,
Nej, men nästa gång så får han med all sannolikhet inte ens en one-line. Om han inte ens kan hantera det liksom. Så, nej.
Nej. Ja. Ska vi gå vidare? Lämna David Bas.
Det tycker jag.
Bra, bra. Vi kommer gå in på ideologisk taktisk fråga och där ska vi diskutera nationalsocialistisk ekonomipolitik. Vi tog upp lite ekonomipolitik så tidigt som i det tredje avsnittet av Ledarperspektiv och sa redan då att vi lär ha uppföljningsavsnitt kring ämnet. Men sen har det inte blivit av. Och det var du, Lindberg, som tyckte att det var relevant att prata om detta nu. Och jag tycker väl faktiskt att du ska få berätta själv varför du vill prata om det här nu.
Ja, alltså faktum var att jag diskuterade nationalsocialistisk ekonomipolitik med en kamrat. Och då ställde han plötsligt frågan till mig om namnet på den nationalsocialistiska ekonomipolitiken är för någonting. Alltså kapitalismen, de har ju marknadsekonomi. Kommunismen har ju planekonomi. Men nationalsocialistisk ekonomi, vad heter det? Vad är begreppet för det? Och det tänkte jag kunde vara intressant att prata om. Och lite grann vad det innebär. Så att det här blir kanske inte ekonomipolitik på den nivån som vissa av er hade hoppats när ni kanske läste rubriken till det här avsnittet. Och vissa av er suckade lite inför men kände att ni får ju lyssna på ledarperspektiven då. Men vi kommer ändå prata ekonomi men från ett lite annat perspektiv kanske.
Ja, men vad är ordet då? Finns det ett namn på nationalsocialistisk ekonomipolitik som inte är marknadsekonomi eller planekonomi?
Givetvis finns det det. Och det är också ett ord som de flesta av er är bekanta med. Och det ordet är folkgemenskap. Så det här avsnittet, som sagt, det kommer att handla om ekonomi så som du kanske tänker dig begreppet ekonomi. För folkgemenskapen, den skiljer sig ju nämligen väsentligt från hur ekonomin styrs idag och hur man ser på ekonomi idag. Men såväl kapitalismen som marxismen, det är ju materialistiska ideologier. De utgår från att allt handlar om pengar och att det inte finns några direkt högre värden än pengar och materiell heller för den delen. Kommunismen, den handlar ju om att fördela samhällets resurser så att alla får det de behöver, men inte mer än så. Och att alla ska arbeta så mycket de orkar och klarar för att få detta. Alltså av var och en efter var och ens förmåga, åt var och en efter var och ens behov. Och det kan väl låta fint i teorin, men det innebär ju för det första att det krävs en otrolig kontroll och ett otroligt hårt styre från stat och myndigheter kring vad alla ska arbeta med, vad alla ska utbilda sig till för att ändå ska kunna finnas tillräckligt med folk som arbetar inom alla de olika nödvändiga branscherna. Och det har ju också varit ett problem i flera av de kommunistiska länderna vi har sett i historiens gång, att det har varit stor brist på vissa typer av produkter och varor. Och för det andra så innebär ju det att men det kan vara svårt att få folk att ge det där lilla extra. Att komma med någon form av innovationskraft och så vidare. Eftersom att de ändå inte tjänar något alls på det. Vare sig personligen eller svårt att se att kollektivet tjänar någonting på det. Under ett sånt här system. Och i det kommunistiska synsättet så men det är helt i sin rätt med det att du ska förväntas arbeta 80 timmar i veckan för ett par tusen i månaden om det är vad du klarar och du inte behöver mer än så. Och att du ändå ska vara nöjd med din lott och knega på. Och således så brukar de som redan är fattiga och i fördärv vara de som främst omfamnar kommunismen. För genom att sänka alla andra till sin nivå kan de dels kanske höja sig själv något i varje fall. Och dels slippa framstå som så miserabla eftersom att alla andra har det likadant. Kapitalismen i sin tur då, den handlar ju om att de som är rika ska bli ännu rikare på bekostnad av de mindre välbärgade. Att det inte finns någon gräns för hur rik du kan bli. Och att du får det enklare att bli ännu rikare ju mer pengar du redan har. Och givetvis då tvärtom. Att de fattiga blir fattigare och får ännu svårare att ta sig ur fattigdomen desto fattigare de blir. Och i det kapitalistiska synsättet, där är det helt logiskt att du ska kunna tjäna 1 miljon om dagen utan att behöva lyfta ett finger. Fast du redan har 2600 miljoner på kontot. Och det är andra människor som inte ens har råd med mat eller tak över huvudet. Ja, eller att du ska kunna sälja skyddsmasker till ockerpriser i tider av corona.
Oj. Ja.
Således så brukar ju de som redan är rika och korrumperade av den här rikedomen, det är de som brukar omfamna kapitalismen. Då slipper de dela med sig och ta ansvar för andra och kan istället själva se till att få mer för mindre. De här kan väl också sägas, både kapitalismen och marxismen, vara reaktionära och hänga samman med varandra till viss del. Då kommunismen, trots sin ändå ganska revolutionära hållning till saker och ting, ändå någonstans uppstod som en reaktion på kapitalismen. Och de som lever i kommunistiska diktaturer, de brukar ju inte allt för sällan kanske drömma om en annan värld, kanske blicka bort mot kapitalismen och hellre vill ha det så. Men som en tredje och radikalt annorlunda väg än dessa bägge så finns dock nationalsocialismen och folkgemenskapen. För nationalsocialismens grund, det är ju vad som är bäst för folket. Den altruistiska tanken kring vad är bäst för mitt folk ersätter alltså det materiella tänket vad är bäst för mig, som genomsyrar både kapitalismen och kommunismen fast från olika klassperspektiv då. Sen att det som är bäst för folket självklart också i längden är det som är bäst för dig som individ. Det är egentligen bara en bonus i det hela som jag ser det. I folkgemenskapstanken så finns också en helt annan långsiktighet och ett betydligt större ansvarstagande. Då man faktiskt bryr sig om folkets bästa i ett perspektiv om 1000 år. Inte bara efter vad som är bäst och här och nu, och det utan en tanke på morgondagen. Så med allt det här sagt så bygger inte det nationalsocialistiska samhället på ekonomisk grund utan på folkgemenskaplig grund. Ekonomin, det blir ett medel, ett redskap, inte ett slutmål. Ekonomin är i ett nationalsocialistiska samhället inte ett eget väsen. Det är inte samhällets hjärta, hjärna och blod, utan istället bara ett av flera verktyg vi använder för att göra det bättre för folket, för människorna i nationen. Och att alla dessa delar av folket blir hela samhällets väsen. Människornas hjärtan, hjärna och blod. Det är det som utgör samhällets hjärta, hjärna och blod. Den nationalsocialistiska staten, den finns där för folkets bästa, inte för att BNP ska bli så hög som möjligt. Förutsättningen för tillvaron av en högre mänsklighet är inte staten eller ekonomin, utan existensen av det folk som uppbär staten och ekonomin. Blod framför guld. Så planekonomiska lösningar där det är det bästa för folket, marknadsekonomiska lösningar där det är det bästa för folket, allt genomsyrat av folkgemenskap istället för det vi brukar kalla ekonomi.
Mm. Men berätta gärna lite mer om vad det innebär. Kan du ge något exempel på vad det innebär i praktiken?
Ja, det innebär exempelvis då praktiska saker, att inte allmännyttiga intressen som sjukvård, skola, bankväsende, att inte det styrs med vinstintressen utan att det finns där i folkets tjänst för att ge folket och hela folket för den delen så bra sjukvård och skola som möjligt och för att ge hela folket hjälp med finansiering och andra banktjänster av helt altruistiska skäl. Inte för att någon ska tjäna pengar på det. Samtidigt med detta så uppmuntras ju också folket att bli de bästa de bara kan bli. Och skaparkraft och innovationsförmåga för nationens bästa uppmuntras. Sliter du hårt eller utbildar dig länge till något akademiskt kanske så kommer du tjäna på det. Dels så kommer du bli erkänd och få respekt i samhället för dina gärningar och det du gör. Du kommer också ha det något bättre rent materiellt än de som inte ger lika mycket. Men det kommer inte göra dig onödigt rik rent materiellt sett. Utan det är mer av en balansgång som kommer råda gentemot hur det ser ut idag. Det innebär att en företagares främsta drivkraft inte är att tjäna så mycket pengar som bara är möjligt och att ge aktieägarna så stora vinstutbetalningar som möjligt utan istället att vara en bra arbetsgivare som skapar något beständigt för nationens bästa, som skapar produkter som folket har nytta av och som skapar arbetstillfällen för människor som behandlas som folkkamrater och därmed med den respekt de förtjänar. Arbetarna på arbetsplatsen i sin tur, de är inte avundsjuka på företagaren för att denna kanske tjänar lite mer. Utan de förstår att denna gör det med anledning av den extra arbetstid denna lägger ner, det extra ansvar denna har och de egenskaper och erfarenheter som denna innehar som arbetaren på golvet själv kanske inte har. Utan en ömsesidig respekt åt båda hållen. Och det innebär att naturen inte skövlas. Att djuren inte exploateras för att någon ska kunna bli snuskigt rik. Utan istället att man bara tar det som kan reproduceras av naturen och nöjer sig med den vinst man kan skapa genom att göra det. För att man förstår att det ligger i nationens bästa i det långa loppet att naturen respekteras. Och det innebär också då till exempel att produkter som tillverkas de skapas av högsta kvalitet för att hålla så länge som möjligt och för att kunna repareras när de går i stönder. Istället för den slit- och slängmentalitet som råder idag för att främja den kortsiktiga ekonomiska tillväxten. För framtiden istället för nuet. En nationalsocialistisk regering den kan också budgetera, planera och investera efter vad som är bäst för folket om vi så ser generationsöverskridande. Inte efter vad som är bäst för den kortsiktiga budgeten bara för att man ska bli återvald om 4 år. Ansvarstagande helt enkelt. Och så vidare och så vidare. Det var några exempel.
Mm. Men är detta, är det ens att se som ett ekonomiskt system?
Det är faktiskt att se som ekonomi enligt själva grundbetydelsen. Det etymologiska ursprunget till ekonomi är de grekiska orden oikos och nomos som betyder hus och lag. Och detta beskrivs av flera som läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Alltså att de tillgängliga resurserna är begränsade i förhållande till det totala önskemålet och behovet. Och därför så måste vi lära oss att hushålla med de resurser som faktiskt finns. Det är betydelsen av ordet ekonomi. Och resurser det är såklart inte bara pengar. Det är också människor. Det är människors förmågor. Det är naturen, det är djuren och så vidare och så vidare. Så det är alltså snarare dagens politiska system som med så många andra begrepp, demokrati och frihet och annat har ändrat själva betydelsen av ordet ekonomi. Och de har ändrat betydelsen så att idag så ser ju folk likhetstecken mellan ekonomi och pengar. Och att allt bara ska handla om pengar. Men egentligen så är det lika mycket ekonomi. Eller ja, egentligen till och med mer ekonomi. Mer hushållning med begränsade resurser. Det jag pratar om. Att bygga för framtiden. Och att vårt folks bästa ska ses långsiktigt. För att se till att vårt folk överlever. Det kan jag också se som ekonomi. Då vita människor idag är en begränsad resurs på den här planeten. Att se till att vårt folk blir de bästa de bara kan bli. Det skulle jag definitivt vilja kalla att hushålla med det vi har. Och att värna djur och natur. Det är absolut ekonomi om vi ser till den här betydelsen av att vi ska hushålla med de resurser som faktiskt finns.
Ja, lite konkret ekonomiskt då, om man tänker för de som är ekonomiintresserade som eventuellt känner sig lurade på konfekten. Vad kommer Nordiska motståndsrörelsen genomföra för ekonomiska förändringar när vi har tagit makten?
Jag som tänkte vi skulle kunna hålla ett helt avsnitt om ekonomi utan att behöva prata siffror. Men, ja. Nej, men lite snabbt. Jag tänker inte jag ska gå in på det för mycket i detta avsnittet. Vi har pratat om det i något avsnitt innan och ja, vi kommer säkert ta upp det i något avsnitt i framtiden igen, säger jag återigen. Men några konkreta saker som vi tar upp, bland annat då i vårt politiska program Vår väg, det är ju att vi kommer förbjuda ränta på lån. Och detta för att det är ju egentligen bara ett sätt att ta från de fattiga och ge till de rika. För den som inte har pengar utan att behöva låna pengar, den tvingas ju betala till den som redan har så mycket pengar att den har råd att låna ut pengar. Vidare så leder ju också räntan till att vi ständigt måste ha inflation i samhället. Att pengarna måste bli värda mindre och mindre då de hela tiden måste tryckas mer och mer pengar. Och det leder också till ett väldigt osunt synsätt där du inte handlar för det du faktiskt har utan ständigt kan köpa allt du vill genom att stå i evig skuld. Och att bankerna uppmuntrar det här direkt faktiskt oekonomiska systemet genom att de tjänar pengar på att du lånar och således självklart önskar att du ska låna så mycket som möjligt istället för bara till det du verkligen behöver köpa. Och sen vill vi också lämna den monetära infrastrukturen som råder i världen idag där bland annat pengar egentligen inte skapas och baseras på något verkligt värde utan egentligen bara som rent hokus pokus eller kanske snarare kosmopolitisk häxkonst. Våra pengar i det framtida Norden kommer skapas av en nordisk centralbank som är ägd av folket som har ensamrätt på att skapa pengar. Och alla pengar som kommer att skapas kommer baseras på de resurserna vi har. Alltså på Nordens samlade produktionskraft. Och systemet kommer också, vilket är väldigt viktigt jämfört med idag, att vara transparent så att vanligt folk med enkelhet kan sätta sig in i det. Idag känns det snarare som att motsatsen råder där man försöker krångla till ekonomi så mycket som möjligt. Mer än vad det egentligen behöver krånglas till. Bara för att man inte vill att människor ska förstå vad det är som händer egentligen. Mm. Om man bara ska ta lite snabbt också då när det kommer till ekonomiska frågor som rör folket i vardagen. Så kommer ju vi genom de förändringar som vi kommer att genomdriva exempelvis att kunna sänka skatten. Men fortfarande så vill vi ha skatt kvar då vi anser att den är viktig för att ändå kunna ha ett starkt socialt skyddsnät och en folklig välfärd. Så det står saker som fri tandvård, högre pension och längre föräldraledighet med. Som punkter vi kommer genomdriva när vi har tagit makten. Realpolitiska punkter då. Och när man börjar prata om sånt och prata ekonomi och prata om att vi ska höja pensionen. Vi ska förlänga föräldraledigheten. Vi ska ha fri tandvård. Vi ska ha fria läkarbesök och allt annat som vi utlovar i vår väg. Så kommer kanske också den kanske naturliga följdfrågan om man ser hur dagens system ser ut i varje fall. Att hur ska vi lyckas med allt det? Hur är det ekonomiskt möjligt att lyckas med alla de sakerna? Men då säger jag istället, bara tänk på vad massinvandringen kostar oss varje år. Och då menar jag inte bara i form av socialbidrag och bostäder utan också i vård och omsorg, ökad kriminalitet och allt som kommer med det. Och i rent allmän degenerering och allt som sker med det mångkulturella samhällets framväxt. Tänk hur mycket pengar vi betalar i ränta och avgifter till utomnordiska företag och stater för olika lån och pengatransaktioner. Tänk vad mycket arbetstillfällen och skatteintäkter som går bort med anledning av den ständigt ökade importen av varor och tjänster och utflyttande av företag, när vi istället skulle kunna producera allt det här själva på nordisk mark. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns enormt mycket pengar som idag läggs på andra länder, på andra folk. Som skulle kunna omfördelas till att läggas på vårt eget folk och vårt eget land istället. Och då skulle vi utan tvivel kunna uträtta allt det här. Men jag nöjer mig faktiskt så med svar på frågan för den här gången. Så om det är någon som känner sig snuvad på konfekten så får de faktiskt känna det. Vill man ha det mer konkret så rekommenderar jag att man läser vårt politiska program Vår väg. Man kanske lyssnar på det vid det här laget lastgamla avsnitt nummer 3 av ledarperspektiv. Men viktigt någonstans i sammanhanget är också att förstå att Nordiska motståndsrörelsen knappast är något enfrågeparti. Vi kräver allt. Vi kräver folkets bästa i alla lägen. Vi behöver en total revolution både i folkets medvetande och i styrelseskiktet, samhällskonstruktionen och ekonomin. Det behövs en nordisk revolution utan pardon på precis alla områden som existerar.
Mm. Ja, jag tycker vi avslutar programmet med en sista fråga som kanske återknyter lite till påståendet. Hur skulle allt det här sammantaget, alltså folkgemenskap, vara en bättre ekonomipolitik än den nuvarande under exempelvis en kris som den vi har börjat genomgå nu i och med corona?
Förutom de här tidiga omständigheterna som jag tog upp med exempelvis globalism, öppna gränser, bättre budgeterade sjukvård och så vidare, så är det ju som så att folkgemenskapen, den bryr ju sig om folkhälsan framför ökad ekonomisk tillväxt. Alltså folkets välmående är viktigare än att vi ska bli rikare, än att vi ska dra in pengar till storföretagen, till storfinansen, till statskassan och allt vad det nu kan vara. Och det där, utan att ge några konkreta exempel rakt av, så hade det ju medfört ett helt annat fokus när det kommer till vilka åtgärder som skulle sättas in gällande då exempelvis corona. Bara det tänket alltså. Vi hade kunnat se också hur företagstoppar hade kunnat se till långsiktighet och sina anställda folkkamraters bästa istället för till maximal vinstoptimering. Och därför hade de haft möjlighet att ta en ekonomisk smäll på ett helt annat sätt än nu kanske. Och därmed kanske företag hade kunnat slippa försättas i konkurs och folk hade kunnat slippa att bli arbetslösa som följd av det. Vi hade givetvis varit självständiga. Vi hade producerat det vi behövde. Och därmed inte varit beroende av andra länders välvilja till export, som vi har sett nu inte är så speciellt stor, utan i tider av global kris så håller de olika länderna på det de har, vilket är fullt förståeligt. Vi hade haft beredskapslager och vi hade haft möjlighet att ställa om produktionen i landet för att bättre bemöta det som sker. Och vi hade såklart totalt kunnat förbise den enorma instabilitet som ränta, daytrading, riskkapitalister och annat utsätter vår ekonomi för idag. Så folkgemenskapen, den bygger stabilt och långsiktigt. Vårt hus hade kanske inte varit lika högt som kapitalisternas hus. Men med en stabil grund av nordisk stål så hade det stått betydligt stabilare när det började blåsa hårda vindar än kapitalisternas korthus. Och det är oavsett om den här blåsten innehåller corona eller någonting annat.
Ja, men vad bra. Då tackar vi för det. Och därmed så avslutar vi programmet. Kan väl påminna om det som sades i början om att Ledarperspektiv blir ett program som kommer ut en gång i månaden. Och innan vi är i fas där så kommer Leadership Perspective kommer komma nästa vecka och Ledarperspektiv kommer komma om 3 veckor. Och senare blir det då antingen Leadership Perspective eller Ledarperspektiv varannan vecka helt enkelt. Mm. Så kommer det se ut, och jag vill även påminna om vår organisationssida motståndsrörelsen.se. Sprid den till alla ni känner.
Och gå in på Greenpill, då beställ ett ex av Min Kamp. De har fått höra lite intel där att den säljer som smör i solsken. Så det kanske snart inte finns några ex kvar, vem vet.
Mm, precis. Ja, gäller att skynda på, helt enkelt. Ja, vi har avslutat Ledarperspektiv för den här gången. Ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg kan ni skicka till ledarperspektiv@nordiskradio.se, och dit skickar ni såväl positiv som negativ kritik också. Har ni lite slant över så skänk det till Nordiska motståndsrörelsen och sprid även då Ledarperspektiv på sociala medier. På återhörande och hej!
Tack för den här gången allihopa. Hej då!